Det är länge sedan vi hade några boktips i Insyn, men nu är det dags. Den här gången ska Jan Olofsson vid Stadsbiblioteket i Luleå tipsa om en roman och fyra lite mer faktabaserade böcker.
Det jag börjar med kanske inte någon feel good, men den är väldigt intressant. Det är Åsne Seierstad, norsk journalist, som skriver en bok som heter Två systrar. Här är det två systrar som bor i Norge. De kommer ursprungligen från, eller familjen kommer från Somalia från början. De här två systrarna, de längtar nog helt till något helt annat. Så en morgon så är flickrummen i lägenheten i Oslo tomma och övergivna. Och de har lämnat brev efter sig. De har åkt till Syrien för att ansluta sig till Daesh eller IS, som vi säger i vanliga fall. Och det där blir ju då naturligtvis en chock för familjen. De har ju inte kunnat ana att något sånt skulle kunna hända. Och
för de var två väldigt välanpassade och duktiga tjejer. Och
ja, de gick bra i skolan och de var framåt. Och pappan kan ju inte förstå varför hans smarta, vackra, framåt och begåvade systrar överhuvudtaget
får döttra.
Får såna tankar i huvudet. Så vad gör han? Jo, han åker dit och försöker leta reda på dem. Väldigt modigt, måste man säga. Och han får åka flera gånger och det är mutor och det är svarta pengar som behövs för att han ska kunna ta sig in. Han får faktiskt kontakt med dem, men de vill stanna. Och det där, det gör ju då att familjen går sönder, så att säga. Mamman åker tillbaka till Somalia och hela, ja, pappan, och båda är då naturligtvis förtvivlade, och det är väldigt tungt. Det är en krossad familj.
Men det är en bok du kan rekommendera.
Ja, den beskriver rätt fint hur den här miljön växer fram i Norge, och kanske liknar det Sverige med de här. Det finns en del engagerade unga män, och många av dem har ju faktiskt ett kriminellt förflutet, men som har blivit nyväckta islamister och fanatiska, och har ett stort inflytande i den här miljön. Det är lite skrämmande att läsa. Ett väldigt bra reportage. Lite tung historia, men väldigt läsvärd.
Ja, har du något mer upplyftande sen, eller?
Ja, jag vet inte om det är upplyftande, men en väldigt finstämd bok av Ola Larsmo som heter Swede Hollow. Och vad betyder Swede Hollow? Jo, det betyder väl Svenska dalen. Och det är idag en ganska vildvuxen park i St. Paul i Minnesota i USA. St. Paul och Minneapolis, det är som två städer som nästan sitter ihop. Twin Cities kallas de tydligen. Och där hamnade många svenskar, och där bor fortfarande många svenskar.
Alltså som utvandrade.
Som utvandrade till USA, ja. Och den här skildrar då den här stadsdelen för drygt 100 år sedan, början på 1900-talet. Och då är det en kåkstad där det bor italienare och irländare och svenskar. Och lite slum, kan man säga, en lite föraktad del, stadsdel som de, så att säga, mer fina stadsborna inte besöker. Och de här invandrarna, det är liksom, det är de som står lägst i samhället, även svenskarna. Och det är speciellt en familj vi följer, de heter familjen Klar. Och de reser från trassliga förhållanden i Sverige och ganska fattigt, och hamnar i en ny fattigdom i USA.
Så det blev inte det förlovade landet, eller?
Nej, det blev det inte. Och det här är en annan sorts immigrantskildring än den kända, Vilhelm Mobergs kända immigrantepos. Det blir det ju liksom jordbrukare av de som åker. Men det var kanske inte det vanligaste ödet, utan många hamnade liksom som arbetare i städer. Och man tänker ju osökt när man läser den här på hur det ser ut med dagens migrantströmmar. Vem som är, så att säga, lägst i samhället, och hur man ser på nykomlingar i samhället. Och då för drygt 100 år sedan så var det invandrade svenskar i USA som tillhörde lägsta samhällsskiktet. Kan vara bra att tänka på. Men det är en ganska finstämd skildring. Det är inte några stora dramer som händer, men det är, ja, den rekommenderar jag verkligen.
Ola Larsmo, Swede Hollow. Vad har du mer att bjuda på?
Ja, här har vi en bok som verkligen har fått pris, Augustpriset för fackböcker i fjol, Och det är Nina Burtons Gutenberg-galaxens Nova. Det är kanske lite kryptisk titel, så, men Gutenberg-galaxen, det har man ibland kallat boktryckarkonsten. Eller den värld, den galax som uppstod när böcker började tryckas och spridas. Det förändrade världen på många sätt och vis. Och en nova, det är en exploderande stjärna som kan ge ett oerhört starkt ljus. Och Gutenberg-galaxen börjar med en nova, en speciell författare. En litterär superstjärna från sin tid, Erasmus av Rotterdam. Mm. Var femte bok som gavs ut under 1500-talet var författad av honom.
Fast det kanske inte gavs ut så många böcker å andra sidan.
Nej, men det var inte som idag naturligtvis. Mm. Men det gick ganska fort att det kom igång tryckerier både här och där och många ville uttrycka sina tankar. Och på den tiden så kunde en sån som han röra sig helt fritt i Europa. Han reser till Italien, han är i Schweiz, han åker till England, han är i Frankrike. Han reser omkring. Det han representerar har man kallat för humanism. Och humanism kan ju betyda väldigt mycket. Men i hans fall så är det, han tror på kunskap och så tror han på dialog. Man ska samtala istället för att slåss.
Han låter väldigt modern.
Låter väldigt modernt. Han vill inte ta ställning i religionsstriderna som ju börjar då. Det är ju religionskrig och strider mellan katoliker och protestanter och lutheraner och kalvinister och allt vad det är. Och när man läser här så börjar man tycka att den här tiden, det liknar ju på sätt och vis vår egen. För att i vår tid ser vi också ett nytt medium som har kommit och liksom exploderat på samma sätt som boktryckarkonsten gjorde på 1500-talet. Och det är naturligtvis internet som ganska mycket har förändrat vår mediesituation. På samma sätt som internet idag både är ett medium för kunskap, så är det också ett medium för hat och för desinformation och falska fakta och troll på nätet och så vidare. Så det är en dubbelbild. Precis så var det med boktryckarkonsten på 1500-talet. En del talade om kunskap och bildning och humanism och tolerans och dialog. Andra spred hat, religionshat. Man skrev ilskna pamfletter mot protestanter och mot katoliker och sånt där. Där man istället för att lyssna på motståndaren så ville man förinta motståndaren.
Men det är ju en faktabok. Är den tråkig att lyssna på, eller läsa eller lyssna på?
Nej, det tycker jag inte. Nej. Men den är ju inte helt lättillgänglig. Han gör många resor och den är ganska detaljerad och kan man kanske tycka att det blir mycket detaljer om alla städer han besöker och jobbar i. Så det kan man säga. Men det är en sorts bildningsresa.
Det har varit ansträngning.
Ja, det tycker jag. Om man tycker det är intressant, naturligtvis, som så många andra böcker. Ja, en annan bok som kanske också är lite inte tungläst, men ganska lång och ganska berättar väldigt mycket. Och det är Nathan Schachars bok som heter Sin egen värsta fiende, om spanska inbördeskriget. Och spanska inbördeskriget var mycket värre än jag trodde att det hade varit. Det börjar ju med en regering som var folkvald, som var kanske var en snarast en liberal regering, liberal borgerlig regering, som demokratiskt vald, men som väckte ont blod i vissa mycket konservativa kretsar inom militären och inom de. Spanien var ju en kolonialmakt. Man hade till exempel ockuperade Marocko med mera. Så att här är det en grupp då som tycker så här får det inte gå, vi ska ta makten. Och så blir det inbördeskrig och de här upproret som kallas rebellsidan kan man säga. De får stöd av Nazityskland och Mussolinis Italien. Och vad som händer då är att för första gången i ett inbördeskrig så börjar man flygbomba in i ett land. Det har inte hänt förut. Alltså, man har ju inget försvar för det i de här städerna som regeringen kontrollerar. Så det blir väldigt blodigt och det blir väldigt utdraget. Och att boken heter Sin egen värsta fiende tror jag beror på att regeringssidan, den lagliga regeringen, var väldigt splittrad. Den var ju då kanske snarast en liberal regering, men den hade stöd av vänstern som var väldigt splittrad. Mm. Det fanns väldigt mycket anarkister i Spanien. Det fanns inte så många kommunister eller socialister, men anarkister fanns det ganska många. Sen får regeringssidan stöd från Sovjetunionen, men det är ju ett stöd som är lite villkorat. De vill ha någonting utav det. Och de drar plötsligt tillbaka stödet också när de ser att det inte går. Sen är regeringssidan får dels slåss inbördes, eller har massor med konflikter inbördes, och sen så måste de slåss mot kuppmakarna också. Ja, det går ju inte så bra med kriget, det vet vi alla, och efter det så skulle det bli 40 års diktatur. En grej som jag fastnar för i den här boken, och det beror bara på att jag har varit där som turist, är då på Costa del Sol, öster om Malaga, som ju idag är ett turistparadis kan man säga där ligger. Men efter striderna i Malaga så tog fascisterna över stan och massor med folk flydde österut längs vägen där nu många turister åker. Och utanför i havet så låg då italienska och tyska stridsskepp och besköt dem. Så det var en massaker längs den här vägen. Så den kallades Caravan de la Muerte. Dödens karavan, eller dödens väg kanske. Det var 40 väldigt mörka år, och såren finns ju tydligen kvar än idag. Det skriver han också om, Nathan Schacher, att han har försökt intervjua folk. Det är inte så många som var med i livet längre, men han har varit i Spanien många gånger i en lång period, och det har varit väldigt svårt att prata, för det är många sår kring det där. En annan bok som inte fick Augustpriset men var nominerad som i romanklassen, det var Therese Bomans Aftonland. Den handlar om Carolina Andersson, heter hon, huvudpersonen, som hon har gjort en klassresa. Hon har lämnat den lilla bruksorten och så har hon till slut blivit professor i konstvetenskap på Stockholms universitet. Och då kan man säga att tillhör man väl någon sorts intellektuell övre medelklass i storstan. Det är ju liksom det ideal som ofta framhävs, som att det är det många vill vara, och det är det heminredningstidningar och sånt handlar om, just den gruppen på något sätt. Så det är bilden av lycka i populärkulturen. Men det här är då en roman, så naturligtvis är det inte så lyckligt i hennes liv. Lyckan är sällan så intressant att skildra i romanform. Så trots att hon är väldigt framgångsrik och har uppnått en massa saker i sitt liv och umgås i kulturkretsar, rätta kretsarna, så är hon inte lycklig, utan hon känner det någonting som skaver, och hon tröstar sig med vin, och så har hon lite tillfälliga erotiska kontakter och så vidare. Och det här kanske inte låter så originellt, det finns ganska många böcker om så här frustrerad medelklass i storstadsmiljö, men den här boken är som ett hologram, ni vet, en sån här bild som om man vrider, en tredimensionell, om man vrider på den så kommer det fram liksom en annan bild, ett annat perspektiv. Och det tänkte jag hela tiden när jag läste den boken, att den har liksom en berättelse under eller vid sidan om den yttre berättelsen. En spännande tanke att vrida på perspektiven, och det tycker jag den här boken gör. Faktiskt. Så att, ja.
Och det är en roman.
Det är en roman.
Alla de här böckerna du har pratat om nu, de finns alltså inlästa?
Ja, det gör de.
Och de finns här på biblioteket?
Eller går att få på härifrån. Om vi inte har dem så skaffar vi fram dem rätt lätt. Och har man nu tillgång som man kan logga in själv, så kan man ju ladda hem dem själv.
Böckerna som Jan Olofsson pratade om var i tur och ordning Åsne Seierstad, Två systrar, Ola Larsmo, Swede Hollow, Nina Burton, Gutenbergs galaxens Nova, och Nathan Schacher, Sin egen värsta fiende, och slutligen Therese Bohman, Aftonland.